Under 60-talet genomgår Sverige en stark utveckling, socialt, ekonomiskt och politiskt. Detta ledde i sin tur till att man blir mer och mer intresserad av samhällsfrågor och vi får nya grupper som intresserar sig för medier.
Alla i princip i Sverige skulle nås av TV och man byggde ett marknät för detta ändamål. Och så växte det väldigt snabbt. Precis som radion en gång växte utav delvis samma skäl.
Innan man fick TV var det vanligt att familjen gick till sängs vid 8:30-9:00-tiden. Men nu...
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren.
Jag har hamnat hos Elsie och Bengt Gustafsson i Fårdala. Och sitter i deras blå rum skulle jag vilja säga. Nej. Med utsikt över ängen. Nej, säger Elsie. Vadå?
Jag menar, vi har inte de blå gardinerna uppe, det har jag till påsk.
Men det är så mycket blått och det är så vackert. Välkomna, hörni, till programmet.
Tack.
Det hörs på er att ni är inte stockholmare.
Nej, smålänning.
Och snapphane.
Och snapphane, vad är snapphane? Det var några rövare, va?
Ja. På gränsen mellan Småland och Skåne.
Lurka skogen, det är från Skåne. Var är Skåne?
Osby.
Och Elsie?
Älmhult.
Och det ligger i Småland.
Ikeas hemort.
Ja, kände ni Ingvar Kamprad? Sådär.
Jag känner, men jag var klasskamrat med hans syster. Så. Ja.
Hur kom det sig att ni hamnade i Tyresö då? Nu tittar jag på Elsie.
Ja, det beror på att när vi hade gift oss och Bengt just hade gått ut skolan till att utbilda ingenjör. Då sökte han jobb först i södra Sverige där vi hade tänkt oss bosätta oss. Men det fanns ingenting som passade honom. Och då bestämde han sig för att åka hit upp till Stockholm och söka.
Och det gjorde ni?
Och det gjorde jag.
Och du sökte något?
Ja, jag gick runt på en massa företag här uppe. Eller med Ericsson, Telia.
Du åkte hit, eller till Stockholm utan att ha ett arbete?
Ja.
Och när var det? På 60-talet någon gång?
Det var våren 64.
64, hur gick det då?
Jo, det gick bra. Sveriges Television sa att du kan få börja imorgon om du vill. Men då sa jag, nej, jag behöver en vecka på mig och få tag i en lägenhet. Och då skrattade de åt mig för det fanns inga lägenheter i Stockholm överhuvudtaget att få tag i.
Hade de tjänstebostad åt dig då?
Nej, utan jag fick söka. Och då var det Elsie som hade en postkonsulent eftersom hon skulle börja på posten här. Och han, till sist fick vi en fyra i Bollmå, i Björkbacken.
Nybygd.
Elsie, du fick jobb i posten direkt.
Ja, jag hade ju jobb i posten alltså. Ja. Jag behövde bara begära förflyttning.
Jaha, du hade jobb i posten i Älmhult?
Ja. Jag hade varit både i Stockholm, Göteborg och Malmö och hade fått en tjänst i Älmhult. För det ville jag ju då innan vi gifte oss. Och sen begärde jag förflyttning till Stockholm. Och här hade de behov av min profession så att säga. Därför var det bara att flytta.
Valde du Tyresö?
Nej, jag valde inte Tyresö. Jag visste ingenting om Stockholmsområdet på det sättet. Utan det var bara det att där hade de behovet av någon med min utbildning. Och då blev det Tyresö. Och det blev det för resten av livet.
Ja, det är tydligt det.
Mm.
Och Bengt, hur långt det tog det innan ni kom till Björkbacken då?
Ja, vi trodde att vi skulle börja det, har jag för mig, den 9 mars här uppe på Sveriges Television. Och då åkte vi upp innan, men då visade sig att lägenheten var inte färdigare. Utan en månad fick vi vänta på lägenheten. Och då hyrde jag in mig hos en tant på Birger Jarlsgatan som hyrde ut rum till olika personer. Bland annat en från Älmhult som också hade flyttat upp. Han bodde redan där. Så jag bodde inne i stan där en månad.
Mm. Och Elsie, vad gjorde du då?
Jag var kvar i Älmhult.
Tills ni fick lägenheten. Ja. Det var väl insatslägenheter där också?
Ja, 12 000 kostade de då.
Och det hade ni?
Ja, det var
såklart. Smålänningar.
Man sparade på sånt sätt när jag började jobba på det sättet att man skulle spara till en insats utav bostad. Jag kommer inte ihåg vad det hette för någonting. Det var statligt som man föreslog att man skulle spara på det här sättet.
Jaha, bostad.
Så där hade jag den.
Bostadssparande.
Ja, så jag hade de pengarna där. Mm.
Och du blev kvar i posten i Tyresö resten av livet?
Nej.
Vad blev det?
Ja, men jag var ju styrelse då från början naturligtvis. Och sen så fick jag, blev jag headhuntad till regionen i Nacka, hette det Nacka region, postregion. Och det var alltså, rörde sig från Gotland och ner till Nynäshamn och till Skärholmen och ut på Värmdö. Så att vi satt i Nacka och hade vårt kontor där.
Och vad gjorde
så då
du då?
Så jobbade jag som säljledare.
Jaha, vad säljer man då?
Vi sålde ju Nordeas produkter. Vi samarbetade ju med Nordbanken, hette det då.
Men, ja, det gjorde jag.
Ja. Och dessutom så sålde vi ju vykort och prylar som man ska skicka med posten och sånt där.
Ja, just det, sådana tjocka kuvert.
Ja, det fanns mycket saker, påsar och kartonger och så vidare som vi sålde.
Jaha.
Och då åkte jag ut till alla postkontoren och berättade om de produkter som vi hade som var nya och sånt där. Även till Gotland.
Jaha. Och du Bengt, du kom till TV.
Ja.
Och TV var ju inte så vanligt på den tiden. Det fanns väl bara ett program till exempel, va?
Ja, det var bara ettan då. Och jag började att köra scanner. Vet du vad det är?
Scanner, ja, jag vet vad det är för någonting. Ja, det finns en segelbåt som heter Scanner.
Nej, det är alltså en filmprojekt då egentligen som man kör ut då elektroniskt så att filmen kan... Så att det gjorde jag väl ett par år. Och sen så avancerade man ju där. Fick man börja köra videoband, entumsband. Det skulle du varit med, vi pratade om att redigera. Det var såna här band man klippte med sax.
Jaha.
Och så skulle man försöka lägga ihop, sen tejpade man den där skarven och sen så försöker man köra, då skulle det bli så lite man skulle lägga ihop den nästintill ihop så här, annars blir det gnist i bilden.
Jag har klippt smalfilm i min dag så att jag förstår ungefär hur det gick till.
Det var började. Och sen körde man PK, bland annat där man lägger ut allting, det är en ljud och en bild. Satt och körde där och så hade man en sändningsledare. Och sen alla hallåerna som skulle på annars och allting.
Vad gjorde du med dem?
Vi la ut, man lägger ut
ja, det så, ut,
så att man sitter i en kontroll och PK-kontroll.
Oh, vad sa PK för?
Programkontroll.
Programkontroll. Så det... du satt bakom en glasruta och såg alla som uppträdde i TV?
Ja, jag satt med alla TV-apparaterna framför mig.
Men det höll inte i kamerorna?
Nej. Den hade man ställt in på den som skulle läsa grejerna. De hade man en fast kamera som man ställde in. Och sen lade man ut den då, fällde en bryta.
Jag hör ju Louise Epstein i programmet Nordegren och Epstein. Ja. Hon säger att hon mår aldrig så bra som när den gröna lampan börjar lysa när det är sändning.
Nej, det kan nog stämma det. Men det var satt bakom så att säga.
Ja, och det var direktsändning allting då i början.
Ja. Det var ju mest. Det hade ju börjat det här med videoband lite grann så att man bandade vissa saker.
Var det nervöst?
Ja, det är det väl alltid.
För det var
direktsändning.
Ja, det måste ju klaffa.
För man ser ju alla fel man gör då.
Du kanske så det är lite mer än någon annan.
Men det är ju värre då med direktsändningar som man kör. Så att det kom senare i den här anställningen. 1968 tror jag det var, blev uttagen. Vi var tre stycken som skulle, när färgen kom, som skulle ställa in kamerorna. Och det var ju stora eländiga med dubbla kamerakablar till allting. Och man fick alltid jobba en timme innan överpersonal kom för att ställa in kamerorna. För det skulle ställas in både... Man hade ju tre rör i de här och de skulle vara lika ihop. Så man ställde i ett spektrum då innan. Och de drev i början så därför fick man sitta en halvtimme innan man kunde göra någonting överhuvudtaget innan man kunde börja ställa in. Sen hade man en halvtimme till på sig att göra det. Men det var ju kul.
Det måste ha varit inomhus då?
Ja, men även ute. Vi fick en OB-buss sen ju så vi var även ute då.
Och det tog så lång tid innan vi kunde börja sända?
Vi började, bildingenjörerna började alltid.
Bildingenjör heter det?
Ja, det hette bildingenjör på den tiden.
Var du det då?
Ja, då var jag det. Ett antal år.
Och det är tisdag idag också.
Mm. Så vi har ju
klämt i oss härliga semlor och kaffe. Ja, Bengt, var var vi? Du var bildredaktör.
Ingenjör.
Bildingenjör.
Ja, kan vi kalla.
Och sen då?
Ja, det var ju början då en 3-4 år som jag var det. Sen så blev jag då teknisk ledare. Då är man ansvarig man för den sändningen i studio eller ute på OB. Plus att man...
Är det den här som man har sett gå omkring med hörlurar när det är sändning ute?
Nej, det är studiomän.
Det är studiomän, ja. Just det.
Technical Operating Manager var du?
Ja.
Technical...
Ja, det tog man upp från BBC.
Ja, vad är det för år nu ungefär?
Då är det...
70?
Ja, det är mitten på 70-talet.
Jaha.
Och sen har jag varit det ända tills jag slutade 2000. Då gick jag avtalspension.
Det måste ha varit kul eftersom du stannade för länge.
Ja, det har varit jättekul att alltid åka till jobbet. Så det är fantastiskt. Och få jobba med alla dessa skådespelare och allt sånt i studion. Alla musikprogram.
Mm. Jag tycker att det är jättekul bara att göra närradio. Ja. Så jag förstår att det måste ha varit jättekul. Ja. Frilans hörna till exempel, var med där.
Ja, jag tog faktiskt fram en almanacka från 70.
Ja.
Och där stod det hörnan flera gånger. Så då hade jag Frilans hörna. Jag har egentligen en bra grej med Hyland, han, det var ju han som bestämde vad han gjorde det. Och vad han gjorde varje år nästan, så tog han en månad semester och sen åkte han över till USA. Och sen så satt han där och tittade på TV och genom alla var de ens äldre och sånt. Sen plockade han med sig det hem och sen gjorde han så Hylands hörna kommer från det. För han tittade på alla program igenom och det kan nog bli något. Och så tog han med sig det och det blev det ju också.
Men så tror jag man gör än idag.
Ja.
Och man köper till och med rättigheten att få ha samma koncept.
Ja,
för den var han Hyland. Var han lika rolig som han verkade när man tittade på honom?
Nej, men han var väldigt bestämmande. Det var precis som han ville ha det och det gick inte att ropa på det.
Men det blev bra.
Ja, visst var det bra.
Så han hade väl tänkt ut bra.
Ja, oja, oja. Det kan man inte ta för honom.
Nej. Mm. Och eftersom det var direktsändning så kunde det inte klippa heller.
Nej, då fick man köpa allting.
Gjorde han några gester och miner till det sådär?
Ja, det hade han också när han inte var i bild. Men det var, vi repade ju innan och sånt med det också, så det var inte så där. Ja, det är klart allting kan hända i en direktsändning. Mm. Det såg man ju på Per Oskarsson.
Ja. Det var en Hyllans hörna också.
Ja.
Var du med på den också?
Ja, jag tror jag var med den kvällen.
Det var mitten på 60-talet någon gång.
Ja.
Den här klädnad som jag har som skyddar mot väder och vind, mot regn och blåst. Om det inte regnar och det inte blåser och det inte är kallt och det är varmt som här i den här studion, ja, då kan man ju ta av sig kläderna, eller hur?
Det var svartvitt då på den tiden.
Ja, det var det.
Ja. Bland annat så gjorde jag Söderkåka, var med där som bildingenjör. Det var 70.
Hade du?
Ja, det var allt från 30 ungefär som med olika.
Men inte alla på en gång, nej?
Jo.
Jaha.
Det var så många i team som jobbade. Det var ju 5 och ibland kunde det vara 6, 7, 8 kamerakillar som var där, beroende på stor produktion.
Och då hade man de där jättestora kamerorna, antar jag.
Ja.
Och det ser tungt ut även det som de har idag.
Ja, men det är ju lätt.
Ja, förhållande
till det vi hade på den tiden. Så att,
Gjorde du många utomhusreportage?
Ja, jag jobbade väldigt mycket med Kari Gågo som var sportproducent på den. Hjälbe till exempel. Kom jag efter honom.
Vet du att Hjälbe och jag har gått i samma klass?
Alltså, ja, jag träffas ju ofta. Ja,
eller ja, parallellklass kanske det var. Men i alla fall.
Jag har ju gjort mycket friidrott och all annan idrott också varit ute. Och när det var VM i Göteborg 95.
I direktsändning?
Ja, där körde vi ju direkt. Och där hade jag och en servicekille byggt upp hela studion och sånt. Sen satt jag då i masterkontrollen som det heter, där man kör ut huvudbilden.
Och så hade du dina fotografer ute lite varstans?
Ja, de var överallt.
Hade du då en bildskärm för varje kameraman?
Nej, jag satt på den tiden var jag bara teknisk ledare där, va? Eller bara. Men då ansvarade man ju för allting. Och då sitter man bakom producenten som man ser, och han sitter då med en mixer fram och gör alla bilderna. Och bland annat var det ju där som Edwards hoppade nytt världsrekord i tre steg. Och det var en sån där riktig rysare, för just när han skulle hoppa så gick det ett lopp. Karagiogo, och han hade alltid att loppen skulle direkt sändas ute. Då fick hopp och sånt här kast, de fick vara undan, och just när han skulle hoppa så skrek alla: lägg ut oss, men han löpte iväg. Och då hade jag riggat en bandmaskin särskilt med en litet kryss som jag kunde klippa in den kameran, som vilken kamera som helst utav alla de här som jag hade. Så jag tryckte igång den och så klippte jag till den kameran och fick med hoppet. För Karl-Jorg, han missade ju ut.
Ja.
Så det var en riktig höjdare. Och folk säger, jag har det här. Nu kan vi köra upp det. Så backa upp bandet och så kunde vi visa. Och det var ju 18 och 29 som han hoppade då. Och det är ingen som har lyckats ta det. Utav alla.
Oj, varje steg 6 meter. Ja. Drygt. Mm. Ja, det var väl en riktig höjdare. Eller längdare kanske man säger.
Ja.
Och det där gjorde du i direktsändning?
Ja, det gjorde vi i direktsändning. Det satt vi ju hela dagen och sände flera timmar ju. Började man ju på eftermiddagen, sen ända tills det tar slut på kvällen vid 9.
Var det den veckan du gick ner 12 kilo?
Nej, det var i Finland.
Det var, var det också idrott?
Nej, det var säkerhetskonferensen 1975 eller något sånt där, som jag var i Finland och Helsingfors och hjälpte finnarna. Hade en obenhet här.
Du var ju i Spanien också.
Ja, men det är ju så när man har sådana här stora sändningar som olympiad och sånt. Så delar man med sig de här europeiska länderna med EBU. Så då får vissa, man blir tillfrågad om man vill åka. Så jag var i Barcelona och jobbade som tekniker där nere.
Ja.
Det är ju intressant också.
Ja, det förstår jag.
Så det är oftast en massa videobandtekniker och ljudtekniker framförallt som får åka ut. Och sen blir det även min tekniker.
Norge leder över Sverige med så här mycket i nationstävlingen i olympiaden. 5 guldmedaljer har de. Och silvermedaljer har de som kan gödsla med. Och jag ger mig fan på att om Ibsen levde nu så skulle han också åka skridskor.
När du var i Barcelona på olympiad, så här i olympiadtider, hur var det?
Ja, det var intressant att se hur de jobbade just där nere och få jobba med dem, rättare sagt. Jag satt på nätterna och kontrollerade NBC att de fick sina väg till USA. För de bandar ju allting och sände i efterhand.
Ja, just det, för de sov när...
Ja, så jag jobbade natt och jag jobbade från 9 till 5 på morgonen, 6.
Hoppsan.
Då satt jag själv i kontrollrum där jag hade, så jag kunde hjälpa dem om det var något med fyrtal och sånt som man pratade med dem. Det var ofta de ropade varför de inte hade det, och då kunde jag lugna dem och säga att då har du visst om du tittar på rätt knapp.
Ja, de satt i något kontrollrum och hittade inte rätt.
De gjorde egna bilder, de bandade allting och så sände de det efterhand. Och sen är ju tidsskillnaden också.
Ja, just det. Men du sa att ni hjälptes åt i olika länder. Ja. Så det du gjorde där, det skickades ut till många länder.
Ja.
Och sen andra gjorde saker som skickades till Sverige då delvis.
Ja. Vi hade en egen studio där nere.
Hur många män hade du med dig då, eller kvinnor?
Nej, då var jag själv bara.
Oh.
Eller vi var 3 stycken som hade blivit tillfrågade. De fattades vissa grejer. Så då bytte man egentligen med andra.
Och ni hade samma funktion, alla tre som ni
kunde? Nej, vi tre. Sen var det en massa ljudtekniker också som var där nere. Så det var en hel del folk där. Och sen radion hade ju hela sin stav också. Då.
Var Hylen med och rapporterade någon gång när du var med och spelade in?
Det var nog före att jag... Ja, det var det, nej.
Honom träffade du ju i Hörna. Ja, just det. Hörru, han pratade ju väldigt fort som sportreporter. Han var väl den första som pratade så här jättefort.
Ja.
Surra Pelle kommer ihåg han pratade om.
Ja.
Nilsson. Och nedsätter på till Surra Pelle. Surra Pelle bakom till Stolz. Samspelar nu pojkar och samspelar Stolz där till Nordlander. Och Nordlander brant fram där. Och nu är det fint att mål! Vi leder med 5-2-3.
Ja, men han var duktig på det. Och han förutsåg vad som skulle hända också.
Det också. Det var du med på Mosebacke monarki någon gång?
Ja. När vi gjorde det så bandade jag och redigerade. Sen på kvällen skulle det gå 2 timmar efter man hade redigerat färdigt.
Du var inte med på själva inspelningen?
Jo, jag stod i det kontrollrummet som jag var, där bandmaskinen var, och bandade det. Allting, och de gjorde ju små sketcher så här. Och sen så klippte man ihop det och så sändes det på kvällen.
Alltså, du skulle ha bort allt dödkött då?
Ja, visst.
På 2 timmar?
Ja.
Oj.
Och med Hasse och Tage som hela tiden blubb så här.
Jag fick en spik i foten på bygget i morse!
Spik i... Du spik i foten!
Spik i foten, ja!
Du spik i foten!
Spik i foten!
Spik i foten! Du kommer här med... Spikerfoten nu, läkade av på franska revolutionen nu. Då gjorde de processen kort med adelsmännen nu. De högg huvudna av dem som limpskivor bara såhär. Kock. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spikerfoten.
Så man hade så ont i magen när man var färdig med det där och lyckas få ut.
Jag klarar inte att redigera mina program på 2 timmar för det mesta. Du hade något med Karin Falk?
Ja. Det var Lillbabs. En hel vecka repade vi och gjorde en show med henne. Hon hade dansat och sånt och sjöng. Och det var hela tiden high life där. Hon är otrolig att jobba med så. Hon ger ju allting. Bland annat så hade hon dansat och sjungit. Och sen när den låten, vi hade repat den färdig, då slängde hon sig ner och jag råkade sitta på första bänk där på Cirkus. Då kom hon rakt i min famn här. Och gud, sa hon, vad skönt att jag landade där. För hon är ju fantastisk när man har jobbat med henne. Då reker hon reser iväg i regel, va? På någonting och vilar upp sig och sen... skickar hon alltid till alla som jobbar med ett byggkort. Och det kom till mig också en gång. Elsie kommer du där, sa hon. Vi med den här Barbro.
Jag är en tuff brud. I lyxförpackningen tuff brud. I snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit.
Ja. Och då skriver hon tack på förra veckan och så hon blir nog lite svartsjuk där. Hon visste ju att jag jobbade med henne, men hon kunde inte koppla det direkt till att det var Lindfast eftersom hon skriver Barbro.
Hur kom Karin Falk med i bilden? Var hon kom
det var hon som var, nej, hon var regissör. Producent. Ja.
Producent, ja.
Eller ja, hon var regissör och producent på det programmet. Hon har jobbat mycket med Karin Falk.
God afton, mycket välkomna till oss. Har du sagt god afton på ett lite prydligt sätt då?
Nej, då säger jag god afton på ett lite prydligt sätt.
Det tackar vi för.
Hon är duktig. Jätteduktig, ja. Så hade hon i regel någon som producerade det, bilderna åt henne.
Hon lever väl fortfarande?
Ja, vad jag vet.
Jag tycker inte det var länge sedan jag såg henne på TV.
Nej.
Ja. Det var väl något minnesprogram. Ja. Alltså, det var nutid, men hon berättade om forna tider. Du hade ju ett team på 30 personer med dig.
Ja.
Det var, och det var 7-8 som var fotografer.
Ja, det beror sig på hur många man behövde. 4 var väl standarden att man hade ett vanligt program.
Visste de var de skulle placera ut sig? Eller pekade vad sa du?
Nej, inget sånt gjorde jag, utan det gör då producenten. Hon pratar med, eller han pratar ju med dem innan. Man repar ju i regel allting. Även om det blir en direktsändning sen så repeterar man in olika grejer.
Där kommer det och det hända.
Och då har man ju skriptan. En bra skripta, det är guld värd. Alltså hon talar om precis. Hon har antecknat ner allting. Så att hon vet precis vad som kommer att hända. Ju.
Mm. Om det var ett antal fotografer och så var det du. Vad gjorde de andra?
Ja, det var ju...
Räknar skriptan in i dem där? I ditt team då?
Nej, det gör hon inte. Hon kommer från programsidan. Så att, tekniksidan är från dekor och upp till passare och smink och hela den här biten.
Så att det hade du sminkarna med dig också?
Ja.
Men sminkar man idrottsmän före sändning?
Ja, om de ska sitta i så gör man i regel. Alla sminkas.
Ja, man har ju sett det i vissa program att de som man inte räknar med att de behöver sminkas, så är de det ändå.
Jo då, det gör de.
Får inte synas några svettdroppar?
Nej.
Nej. Ja, det var tidigt där. Du såg en väldig utveckling då utav både inspelningsteknik och kamerateknik och allt.
Från svartvitt till färg. Och HD var det sista som man lyckades få vara med på.
Ja.
Så jag var två omgångar i Irland på utbildning när HD.
Vad var det, sa du?
På Irland.
På Irland.
På Irland,
ja. Jag var på universitet och fick HD-utbildning.
Mm-hmm.
För det var ju särskilt att göra det. Mm. Nu är allting HD.
Det var kul att åka till jobbet, sa du.
Ja.
Men det var väl väldigt oregelbundna arbetstider också?
I början så jobbade jag två dagar. Och var ledig två dagar. Jobbade man helgen, fredag, lördag, söndag. Eller så var man ledig fredag, lördag, söndag. Nej, det var bra när man skulle bygga huset här också. Jag kunde jobba två dagar här då.
Hur kom ni till Fårdala?
Det var då när de hade lediga tomter här. De hade ju byggt den här efter. Klarbergsräken kom ju två år efter de andra i det här Fårdala. Och då åkte jag faktiskt upp på kommunkontoret nere i Trollbäcken och gick in till den som var ansvarig där, kommunal.
Vem var det? Gunnar Thunevin?
Ja, det var det.
Ja.
Och när jag kom in där så sa han, det ser nog inte så bra ut för dig. Och när jag gick efter en timme, vi pratade mycket där nere, och sa han, det här ska nog ordna sig.
Ja. Han var ju så trevligt,
tycker jag. Ja, på den vägen var det då.
Ja, men att Klarbergsvägen är byggd senare än de andra gatorna här. Det har jag hört berodde på att man hade tänkt sig att Trambergsvägen skulle gå runt förbi tennisbanorna och till Slottervägen.
Mm. Mm.
Men av någon anledning så tänkte man om där och sa vi lägger på en gata till där så blir det lika många hus ungefär.
Mm.
Men nu är vi nästan tillbaka till det, så vi får se i framtiden.
Du säger att de kan ju bygga det nu.
Det finns planer på det, men det ligger långt fram i tiden, tror jag.
De kan ju ha pensionärsbostäder där nere.
Ja, det vore ganska bra. Jaha, då fick ni en tomt här.
Tomt här vid, och det visade sig att den försvann ju vår tomt. Så här ner på baksidan, så jag har källaren där nere.
Ja, ni bor i en backe här. Ja, rasade hela tomten.
Nej,
den åkte i berget på svansar här.
Du måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sig.
Så jag har murat upp 3,60 på nederkant på huset här. Innan jag kunde
i nedervåningen, nedanför nedervåningen alltså.
Innan ni kunde börja bygga.
Ja, innan jag kunde lägga på. Så det har vi gjutit upp.
Det var lite pyssel.
Ja, det var pyssel det. Och han killen som skulle spränga sen vissa delar där. Och när han kom så rufsig ut killen. Men jag hade fått goda bitsord på honom för han hade sprängt tunnelbana in i stan. Så när han kom så sa han, du, jag hör dåligt så du får skrika i högöra, sa han till mig. För att jag ska höra ordentligt. Men han var väldigt duktig att spränga. När han skulle spränga avloppet ut där så sa han, vilken sida vill du att jag ska lägga sprängstenen? Ja, men då var vi med till höger, skulle det vara bra, sa jag. Och då sprängde han det där stenen upp och låsade vid sidan.
Ja, det var inte första gången han sprängde.
Nej, det var det inte. Han var duktig.
tunnelbaneerfarenhet som han hade. Ja. Mm. Byggde ni i egen regi här då?
Ja. Jag hade den turen att jag hade en morbror som var murarmästare nere på Sölvesborg. Var... Och han tog sin hantlangare med sig och åkte upp här.
Ja.
Och så murade han upp ned i källaren. Och sen beställde jag ju ett färdigt hus där när det kom hit på långtradare. Från Värmland.
Jaha.
Åsahus heter det.
Jaha.
Ånyn skog. Så det kom väggarna som... Men det satte vi upp över en fredag, lördag, söndag.
Men det kom i byggsats?
Det kom som byggsats,
ja. Det är trähus det här?
Ja, det är trähus.
Med fasadtegel på. Då slapp ni ytongen?
Ja, jag har inte ytong där nere i källaren utan jag har lekablock som är isolerade.
För i, när var det? Slutet på 70-talet?
Ja, alla
var det
ju... andra här har blåbetong.
Ja, jag vet att många har det. Dock inte vi.
Nej.
Heller.
Men det var min morbror så att säga som sa det att du ska inte ha de där, du ska ha lekablock.
Och huset, det var färdigritat då? Så
ja, det var en bygg. Jag ändrade allting inne.
Lite väl, alltså.
Ja, jag flyttade det innan och de var väldigt bra för de kunde göra som man ville ha det.
Ja, men
så det fick, var ju ja. Ja, jag ritade och så lämnade jag upp det till dem, den där firman som hade det.
Och de var läskunniga?
Ja, det var de. Ja, då fick det precis som jag ville ha det inne.
Ja, med trappan. Härligt. Och här har ni bott sen?
Ja.
Och det blir alltså... Vilket år sa du att ni var färdiga? 67?
Ja, 1 april 67.
Det var någon slags jubileum förra året då?
Mm.
50 då.
50 då, ja. Och ni bor kvar. Det är många här i, efter den här gatan som bor kvar.
Vi har sagt att när vi blir 80 ska vi ta upp beslut. Men det ser nog ut våra söner och säger att bo kvar. Ja, ni ser till att röja ut allt ni har överallt. Så vi är sådana där som sparar allt.
Det
kan vara bra att ha. Vi har ju seglat rätt mycket en gång i tiden.
Ni hade en Semona en gång, kommer jag ihåg.
Ja, kommer du ihåg det?
Det kommer jag ihåg.
Jaha.
Och sen, jaha, jag kände igen dig från posten.
Ja, det så vet det jag. Du har alltid sagt postfröken. Men jag var här tills, här i Tyresö var jag till sist jag började jobba ett och pär. För han, jag var ledig halvtid tills han blev 12 år.
Jaha.
Det fick man ha ledigt. Sen kom jag till... Nej.
Ja, var seglar ni någonstans då? Ni hade Semona i många år. Det är
sen hade vi en Omega 34.
Ja.
Efter
men det började, vi hade vi det med.
Nej, 30 Möllan och sen en Omega 34.
Aha.
Ja, vi seglade ju, den största var när vi seglade ner med och sen över till andra sidan. Och sen
Göta kanal och Trollhätte kanal och hela... Ja, hela västkusten
ja. Och sen upp.
Och så runt.
Ja,
och så
vi hade 5 veckor semester då.
Ja, vilken båt hade ni då?
Då var det Omega.
Omega, tack.
Vi hade
och barn hade vi också.
Ja, så vi fick
åka. En labrador tycker jag.
Nej,
jag
en doberman hade vi.
Jaha.
Labrador.
En viktig. Ni har antagligen rätt.
När vi kom in till
Smygehuk,
då stod Rolf Lundström där och så skrek han: vänligt, kom hit, vänligt att ni kommer, välkommen till spisen. Man var helt sista, vad är det han säger för något konstigt? Spisen, sa jag.
Kalla Sveriges öra, och det för spisen.
Jaha. Och vi får tala om för våra radiolyssnare att Rolf Lundström, han bodde bara några hus härifrån. Ja. Och ni byggde väl ungefär samtidigt och hade barn samtidigt i ungefär samma åldrar.
Mm. Jag umgått hela tiden.
Ja, tyvärr så gick både han och hans fru bort.
Ja.
Väldigt nyligen.
Ja.
Blev det någon mer båt efter Omega 34?
Nej. Då började vi spela golf och då var det...
Pojkarna blev så stora så de inte ville kunde följa med oss längre utan det var egna personer så att säga.
Mm.
Då var den för stor för oss helt enkelt. Och då sålde
vi och så började vi spela. Jag spelade då golf då. Hade börjat.
Vilken golfklubb tillhör ni?
Då har jag det Åsta slott, Haninge golfklubb.
Haninge golfklubb. Mm. Och det är så fint klubbhus. Ja.
Restaurangen är vi inte helt nöjda.
Ja,
men klubben är vi väldigt nöjda.
Ja, det är ju så fin natur därför även för den som inte spelar golf.
Ja.
För det håller ni på med fortfarande när det är sommartid alltså.
Ja.
2-3. Kan bli 4 då med.
Man får ju så mycket trevliga vänner har jag hört när man spelar golf.
Ja,
stämmer det?
Ja. Vi ska åka tillsammans med 4 utav dem till Spanien i april.
På golfresa?
På golfresa.
Mm. Det låter skönt. Brukar ni resa land och rike runt här också?
Men vi åkte till fjällen alltid och åkte skidor. Så på det viset har vi ju sett Sverige. När barnen gick i skolan så har vi ju varit sportlov och
åkte ni på skidor. Olika ställen?
Ja.
Vi var mest, ja.
Ramundberg var vi några år.
Ja. Det är fint. Ja,
det finns många fina skidställen i Sverige.
Ja.
Åker ni skidor fortfarande?
Dåligt med det nu.
Men ni bor ju alldeles intill skidspåret här.
Ja, det förr så åkte vi skidor i skidspåret här. I alla fall jag. Men jag tycker att spåret går i sådär höga backar också. Och nu för tiden har man ju så smala längdskidor.
Och så är det lite isigt. Och så slutar alla backar med en kurva.
Ja.
Ja.
Men jag åker runt, förstår du. Jag åker över åkrarna fram till sjön.
Ja, då går jag alldeles ut med.
Förbi Ugglan.
Ja. Förbi Ugglan. Men numera så går jag minst en gång om dagen.
Vad är det för bra med att bo i Fårdala?
Natur och runt om allting. Det är ju fantastiskt. Ja.
Man bara går ut och så är man i naturen.
Ja.
Men jag menar, det är ju en av anledningarna till att det trivs bra. Det är ju att det är så nära till naturen. Och sen är det nära till stan också.
Jag kan ju inte annat än hålla med eftersom jag bor här också och trivs lika bra som ni, även om jag inte har bott lika länge.
Nej, men du har ju bott här ganska länge i alla fall.
Ja, det är snart 40 år. 80 flyttade vi. Men bodde på Slottervägen tidigare. Så
ja,
det var
ju
så
långt
bort. Ja, hörni. Ni ska ha mycket tack för den här pratstunden.
Tack själv.
Verkligen intressant och roligt att höra, tycker jag. Mm. Tack ska ni ha.
Tack. Tack för att du kom.
Ja, hej då.
Hej då.
Här har ni hört Elsie och Bengt Gustafsson som har berättat om fragment ur sitt liv tillsammans och livet i Fårdala och segling och lite annat. Och det hörs på Radio Tyresö 1,4 och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!
Ljudinslagen som förekommer i programmet är hämtade från Hylands hörna, Söderkåkar, Mosebacke monarki och Karin Falk från Halv sju från 1973 och Lillbabs från 60-talet. Och Svensk TV-historia från 1960-talet. Som avslutning hör vi Helmer Bryd Eminent Five Quartet från Mosebacke monarki.
En dyrbar orkidé och en chokladask tog jag med den kväll hon första gången bjöd mig hem till sig. Champagne, en vöpplikor.